Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Skådespelarna och jag är samma, men jag tittar på dem och de litar på mig. Och lita på mig kan de bara göra om de känner att jag vill dem väl. Så jag är inte konfrontativ, jag är inte elak, jag är inte sadistisk. Jag är otålig och entusiastisk och kanske för mycket ibland.
I januari i år klev Susanne Osten upp på cirkusscen i Stockholm. Anledningen var Guldbaggegalan och motiveringen till just hennes bagge löd: årets mottagare av Hedersguldbaggen är en pionjär inom scenkonsten, en lekfull manusförfattare och en banbrytande filmregissör. I över ett halvt sekel har hon verkat inom och påverkat svenskt kulturliv. Inte minst på teaterscenen Unga Klara, men också på andra scener och givetvis då, vilket vi ska tala om en stund, inom filmens värld. Och mycket av det liv som Susanne Osten levt är med i hennes relativt färska självbiografiska bok Vem tror hon att hon är, Susanne Osten? Som exempelvis uppväxten med en psykotisk mamma och en helt frånvarande far. Men mer även om det och Norén och Bergman i detta Värvet avsnitt 532 med Susanne Osten. Jag tänkte bara börja i den här ändan att intervjuen med dig, då är det ju Eller, så är väl alla samtal i och för sig, för det mesta av livet har man ju bakom sig. Men när du ska intervjuas så blir det ofta unga Klara, det blir 60-70-tal, det blir barndomen liksom. Och min känsla kring dig är att du är liksom, du är framåt hela tiden i tanken.
Mm.
Blir det som liksom, blir det som, alltså, som att man håller dig nere då i någon slags, alltså.
Det är väldigt svårt att tänka sig att människor inte har en bestämt, har en bild och så har de researchat. Och ibland ytligt, ibland mer. Mm. Och man kan väl säga att jag är skyldig att känna en slags plikt att redovisa saker som jag tycker är viktiga, som har hänt och bör hända. Jag är ju inte se mig som moralist, men jag vill se mig som lite som preacher i alla fall när det gäller det som är grunden till en mänsklig tillvaro, alltså barndomen. Men när jag skrev boken så var det faktiskt så att jag tänkte att äsch, den här barndomen, den är bara till för att man ska färdas vidare. Mm. Så att jag kände mig färdig med barndomen på sätt och vis när jag hade skrivit genom mitt eget barndomskapitel. Men sen är det så ideologiskt då att det är en massa saker som inte alla har kommit fram till. Och då tänker man att det måste man väl ändå berätta.
Mm. Ja, jo. Men är du, finns det någon slags nostalgiker i dig?
Nej.
Nej.
Varken i, alltså jag tänker på 70-talet, jag skulle gå till Peter Moskins, han hade skrivit om 70-talet och jag rannsakade mig själv och tänkte att jag var aldrig där.
Okej.
Okay. Alltså jag 70-talet, jag visst, jag var där. Jag födde barn, man kan ju se mina spår, men alltså, nej, ingen nostalgi, absolut inte. Det är nu och framåt. Jag tror att du kan ha uppfattat att jag har ett polskt ord som ledstjärna, det är faktiskt när vi turnerade med en pjäs i Polen, så säger geten Guldspira i pjäsen, som är en get, säger hon napsut, framåt. Och det var nog, det har fastnat som en jättebra tät. Nej, men nästa grej då, framåt.
Mm. Men vad säger det om en människa att hen inte är nostalgisk alls?
Kan vara besatt av modernism. Och det har jag väl alltid varit från början, nästan som embryo, intresserad av modernismen. Och jag kanske, om jag var nostalgiker, var jag väl nog värst i 15, 16, 17 års åldern. Då ville man ha varit född på dadaismens tid eller så där. Man ville ha varit någon av de där fräck på det där kabarestället som vågade attackera publiken. Och, ja, men alltså, det fanns en sån estetisk nostalgi. Men sen så, det stannar med det då, att det finns epoker som man tycker är väldigt intressanta konsthistoriskt. Eftersom jag då började med konsthistoria och litteraturhistoria, så tänkte man, ja, där har man velat sätta ner en fot.
Mm. Problemet med nostalgi, är det att den är exkluderande? För det blir ju, för mig kan jag kan ju sitta här och orera om Hubba Bubba, att det var viktigt på 80-talet att man köpte rätt tuggummi. Men då är det ju ändå 7 generationer som inte förstår den referensen.
Alltså jag tyckte att jag hade en, jag fick nästan en positiv chock när jag frågade mitt barnbarn, jag höll på med radiokjätt och sa, kan du ge mig någon relevant hiphop-referens som jag kan använda? Och hon plockade fram ur 80-talet.
Mm.
Där är ju väldigt mycket min kille, Per Kärnberg. Han förde ju hiphopen in i svensk kultur. Han stod inte ut med hela den här andra hiphop, och då fjärde och femte och sjätte generationen. Jag är jätteintresserad av allting.
Okay.
Så då, vad ska jag då välja? Så att vi har hela tiden den här diskussionen om han är i när hiphopen var genuin. Och jag är i, ja, men inte det här är intressant. Här är ju, nu kommer ju Lamar här ut här och han har ju fått Pulitzerpriset och han är ju text lite så kompakt och det här måste man ju lyssna på. Gud, det här förstår jag inte alls. Jag är så där. Mm. Och sen när jag var i Norge nu och såg en ungdomspjäs som utspelade sig i 3:e världskriget och vi hade krypit som soldater i djungeln. Och det första ungdomarna i 15-16 års åldern gör är att de börjar rappa. Så jag är mer intresserad av fenomen. Men Per som är en genuin musiker, han har ju varit med om att höra rappen göras på golvet i Bronx av de och de människorna. Alltså, så frågan är, vad är nostalgi? Handlar om riktiga minnen? De ska man ju inte ta bort från någon. Riktiga värderingar. Men jag tänker att jag alltid har beskrivit mig själv som en journalist. Att jag är verkligen saken på spåret. Mm. Och så vill jag veta. Och att jag måste inte ha ett musikminne själv för att vara intresserad, utan jag kan plötsligt bli det.
Mm.
Så jag vet inte om det är en temperamentsfråga att vara nostalgisk, alltså att man är mer genuin och vill vara emotionell, och att jag är mindre emotionell, att jag är kvickare på mina emotioner, jag kan gå hit och dit.
Mm.
Jag vet inte om det är, det har jag inte tänkt på. Men att nostalgi kan man bli sjuk av, och jag vill kanske inte stanna i det som drar ner mig.
Nej, jag tänker kanske att det sägs ju att den musik som man hör i typ 14 års åldern, det är liksom den som alltid kommer att vara starkast för en.
Det gäller inte mig.
Någon gång om året så måste jag lyssna på Metallica.
Någon gång om året måste jag lyssna på Ain't That Love av Ray Charles. Då är jag 12-13 år. Mm. Den kommer jag ihåg.
Ja, du ser.
Den spelar jag sådär. Oh, visst, det finns.
Ja. Ja,
men det finns. Livskänsla.
Ja.
Klaffa med musiken. Now baby, when you sigh, I wanna sigh
with you. When you cry, I wanna cry some too. Och jag tänker mig också då att kanske, ja men, innan man blev kamrer eller liksom tråkig familjefar, så kanske det var 90-tal eller vad det nu blir för dig, 60-tal, liksom när man levde. Och den tiden på något sätt då, så här, det var mer av ett liv, och därför så ser jag tillbaka på den här tiden med ett skimmer då.
Ja, men i min, jag skulle säga ordning, så skulle det vara så att så länge vi är unga och fria så har vi så väldigt mycket drömmar. Så det skulle kunna vara då att det är det vi kommer tillbaka till, att allt är mycket möjligare. Sen stelnar det där, det spelar nog ingen roll även om man är konstnär och bryter upp saker. Så fanns det liksom en frihetsperspektiv. Jag är ju besatt av det när jag skriver om det, att jag tycker barndomen är en letande efter frihet i alla fall. Då ska jag hända en massa saker. Då ska jag realisera, då ska jag leva så, så, så. Vi hade så exakta idéer även i sandlådan på hur vi skulle leva när vi var fria från de där andra villkoren. Så det kan vara det som gör att man kommer tillbaka till de där sakerna. För det var så vansinnigt starka känslor av frihetsbehov. Och sen så när det krockar med en helt annan roll. Det är ju, jag uppfattar inte de vuxna som bovar, men att vi har, det är ett pris att bli vuxen.
Mm.
Det är absolut ett pris. Det spelar ingen roll vilket yrke man har.
Du, nu inser jag också att jag har ju gjort mig skyldig till det här rätt mycket, eftersom jag alltid liksom återkommer till när jag var 19 och fick liksom flytta in på internat och gå på folkhögskola och röka hasch och hålla på med kroppsmålning och skriva poesi. Det var ju liksom min stora.
Mm.
Det var ju otroligt för mig.
Mm.
Och det där underhåller jag. Fast nej, det är inte sant. Jag berättar om det ibland, men det är inte som att det är någonsin egentligen, att jag någonsin annars tänker på det. För det är ju, man har för mycket.
Då tänker jag, när du säger det, så tänker jag att då var jag tant när jag var 19 år. Alltså jag var så vuxen och så, jag hade haft en viss kamp då för att komma till den vuxenheten, för jag måste fixa min egen ekonomi, min egen utbildning, jag hade inga föräldrar och alltihopa. Så jag fick liksom, och så skulle jag ha barn. Det är väldigt vanligt att man ska då genast ha någonting så att man expanderar, inte är så ensam. Och det är väldigt ansvarig liten person, kan jag se då, på håll, och väldigt principiell och sådär. Det har pågått en nedmontering, skulle jag vilja säga. Och sen när jag träffade då, nu nämner jag Per för andra gången, men det är för att det var så roligt att han är så musikalisk. För då kunde jag vara med om massa låtar som jag aldrig hade tid till att minnas med nostalgi, om du förstår vad jag menar.
Mm-hmm.
Ja just det, jo, men jag har väl hört den låten, men jag hann aldrig leva den. Och nu kan man säga att jag hade en period nu ett par år när vi träffades i början, att leva om och skapa en ungdomstid. Det vill säga ha tid att lyssna på musik igen på det där andra sättet. Och inte bara för att leta till en pjäs.
Just det. Alltså du är ju underbar i ditt språk tycker jag. Men jag blir också lite så här matt av tanken att du är närmare 80 än 70. Du har relativt nyligen skrivit den här boken. Ännu en gång då återbesökt din barndom som du ju har doppat tårna i många gånger under ditt konstnärskap. Och så tänker jag så här, fan, ska man kommer man aldrig bli klar med den där skiten? Alltså kommer man aldrig bli klar med sin jävla uppväxt och barndom?
Jo, jag tycker att jag blev det.
Okej.
Okay. Jag tycker det att genom att skriva igenom det en gång till så upptäckte att jag var, det var inte så förfärligt.
Mm.
Jag hade ju en syra. Och vi höll på med en massa saker och en massa projekt. Jag hade hemskt roligt när jag skrev den här grejen. Andra tycker att den är otäck. Men det är ju det där vuxenperspektivet att man vet att ja, men varför var ingen som ingrep på den och den nivån? Det är en helt annan grej. Barn själva är vansinnigt konkreta. Och det var roligt att upptäcka att jag gick också dansterapi någon gång. Jag har gått i alla terapier
för att
ta reda på hur var det.
Mm.
Och då en gång när jag var hos en dansterapeut så låg jag nere på golvet och bet i parkettgolvet hon hade. Och då fick jag en sån här rak connection till mitt parkettgolv i min verkliga våning, i min verkliga babytid när jag var bebis. Och jag tänkte, nej, det var ganska bra. Och hade en sån upplevelse av att nej, det här var inte så dåligt. Så att det var som om att skriva det var som att komma till den botten som är jag och säga att när jag var där så höll jag bara att orientera mig. Och saker var besvikande och sorgliga och problematiska. Men jag kom igenom det. Och så är de flesta barndomar.
Mm.
Det är gjort så. Vi ska överleva mycket värre saker. Svält, krig, andra grejer. Så är det gjort, rent biologiskt. Men att du blir utmattad över tanken på att man ska gå tillbaka. Vet du, nu tänkte jag att ta ett rejält dipp igen och titta på traumateorier. Jag är ju utbildad gestaltterapeut och det gjorde jag väldigt sent i livet. Jag tänkte att jag ska i alla fall försöka fördjupa mig i grupparbete. Det är jag bra på. Ska jag stå ut med och inte bli rädd för andra människor i en grupp. Du vet, en ensam kan ju välta. Om de går emot en så kan de välta en. Så att jag har ju alltid dominerat ensamben. Men jag tänkte att nu går jag in i gruppen och blir en sån här ensammedlem. Och det är ganska både tråkigt och fantastiskt att bara vara en i gruppen. Men det är ju en grupp kan ju åka precis åt vilket håll som helst. Så att jag var där i 6 år i såna här weekendterapier. Och trauma är liksom... Vad är det han säger? Jag lyssnar på YouTube nu på tåget hit. En väldigt bra traumaexpert. Han har kopplat addiction och trauma. Han menar att vi som är addiktiv.
Just det.
Ja, det är vi alla. Många är det i alla fall. Antingen i vårt jobb eller också stoff då. Men att bakom det ligger alltid smärta. Det här är painkillers. Så att han försöker bli av med all moralism kring hur människor är. Så det är inte någon ärvd gen som gör mig till addiktiv. Det är smärta. Och då säger han så här, nej men man kan inte göra om själva händelsen. Den är ju där. Men man kan bli av med den smärtan på ett sätt. Om man ser det traumat. Och jag tyckte det var så, äntligen. Bakom alla dessa diagnoser och den här medicinen och allt. Människor har upplevelser av att bli svikna och utlämnade och mår dåligt av det. Det ligger bakom våra handlingar. Och konst som jag definierar lite nu fluffigt, allting som jag tycker har kvalitet och är estetiskt berörande. Det handlar ju om smärta.
Mm.
Så att det finns en massa sentimentalitet också som jag är väldigt, jag visar nu mina långa röda klor här.
Mm.
Jag är emot det. Jag är emot det sentimentala. Men det är klart, det finns jättebra country som är hur sentimentalt som helst och träffar absolut i hjärtat.
Mm.
Så man kan mjölka känslorna. Men vad jag är ute efter är att människan är med om svåra saker. Vi är byggda för det. Men vi ska framåt. Och när vi är bakåt, då ska vi ta reda på vad är det för smärtpunkter jag har. Och respekt för det. Och inte hålla på att moralisera att när människan är dålig för att den är, eller den har genetiskt, den är lagd för att bli så här och sådär. Utan strunta i det och säga att det ligger smärta. Och det är klart att ja, jag ser det som att trauma är någonting du kan göra någonting åt. Men händelserna som hände, de är där.
Mm.
Och du kan skriva om dem.
Mm.
Men det är inte säkert att de var så hemska.
Men vilka ser du som dina trauman i livet då? Får jag fråga det?
Nej, trauma, det var ju att min pappa försvann utan att lärde känna honom. Jag kan iskallt tänka att om den tyska pappan med de erfarenheterna hade fått uppfostra mig, kanske jag hade blivit en jättemycket tråkigare person. Det kan jag faktiskt tänka. Men den pappan som jag då förlorade var enligt min syster en väldigt känslig och snäll person. Inte så att han inte slog en på stjärten. För så var ju tiden.
Ja.
Men han hade inlevelse. Och han var en kämpande människa. Det hade varit intressant att få den uppmuntran. Mm. Eller den kärleken. Men var det verkligen... Alltså jag har träffat män som säger, det bästa vi har, du och jag, Susanne, är att vi hade ingen pappa. Alltså det kan också vara att man förskonas från en omöjlig mansroll där människor är plågade av det, precis som vi alla är plågade av i det här patriarkatet.
Jo.
Jag tror det ger samma konstiga pålagor på oss som vi brottas med hela tiden. Men din fråga om, är den här trauman kvar? Nej, jag kanske har lekt ut dem då i bra terapi.
Mm.
Och sen har jag själv sett till att jag har skaffat mig kunskap för att jag kan hjälpa lite grann om det händer läbbiga saker. Så kan jag, är jag inte rädd i alla fall.
Men jag har känt lite grann att du ändå, alltså så här, att du har liksom forskat på din far.
Sen, ja, det var jag väl ett letat vad som var sant. Eftersom min mamma var i sin fantasivärld sa så mycket läskiga saker, så var jag tvungen att ta reda på vem var den där mannen. Och då har jag faktiskt gjort det grundligt. Och kanske är det som är min traumateori då. Att om man forskar grundligt på den smärtpunkten och finner hur det var, så är det lugnt på den fronten.
Mm.
Och vad jag fann var, ja, han hade funnits. Ja, han var motståndsman. Det var inte bara snack. Han hade gjort konkreta saker. Han var förföljd av Gestapo. Han finns numrerad, beskriven. Och vad jag fann som inte någon letade efter, att han hade spelat teater.
Just det.
Vilket för mig är en hemlig humoristisk connection.
Mm. Men du, har du känt dig fri i ditt skapande?
Kan man säga att det är den enda platsen jag känner mig riktigt fri i. Och då har, nu har jag nya idéer, men jag vet inte. Det finns ju hjärnforskning nu som är så spännande. Och då är det en kvinna som har undersökt om kärlekscenter sitter bakom örat. Det heter någonting på latin,
okay,
som jag inte kan. Men det stod i Guardian en artikel om att hon menar att apan och människan har det här speciella. Och när vi tänker på människor som vi älskar och så tänker vi något roligt vi har gjort för dem och vi skrattade tillsammans, då ler vi, då tänds det upp liksom små stjärnor här inne. Detta är PET Screens resultat.
Okay.
Hon forskar på den nödvändigheten av kärlek. Mm. Och hon skiljer nog på sex och det, utan det här är kärlek. Och då tänker jag, är det som jag är med om när jag går in i den här repetitionssalen? Att spegelneuronerna, de där andra, de gör som jag gör och jag gör som de gör. Uppstår det någon typ av god kommunikation som skapar en känsla av att vi tillsammans inte klokt så roligt. Alltså lika läskigt som det är när en grupp som man vill jobba med vänder sig mot en. Lika vidrigt som det är. Lika underbart är det när gruppen rör sig tillsammans.
Mm.
Och man tycker, wow, ja, nej, men ja, så kan man göra. Så att där har jag varit väldigt, väldigt lycklig i sådana sammanhang.
Har det hänt att de har vänt sig mot
ja,
det?
Ja, okay. Sparkat mig också. Ja. Och sagt att vi fattar ingenting vad du tänkte göra här.
Okay.
Och jag kom hem från en resa och ensammen var som en mur. Vi har hittat på en annan pjäs, varsågod. Om du vill göra den så. Och sånt kan ju inte jag ta. Så jag sa, men jag kan spela teater. Så jag sa, okej, jag tar hem och läser den.
Mm.
Och så tänkte jag, jag måste komma ur den här låsningen. De kan inte ta min grej. De fattar inte vad jag håller på med. Jag kan inte ta det här, det är för enkelbiffigt. Och så hittar vi en grej som jag övertalar dem till. Och det blev väldigt bra.
Okay.
Så att vi gjorde kompromiss.
Mm. Ja, jag förstår. Och det där är också jävligt spännande tycker jag. För att jag tror att jag hörde dig säga det någonstans. Att liksom, när du har varit på scen så har du inte kompromissat. Men du har behövt göra det med film.
Ja, filmen är ju så väldigt många... Det är ju helt enkelt en business. Mm. Och jag är väl ingen jättesmart businesswoman. Och jag beklagar just idag att om jag hade varit lite galnare hade jag kunnat göra lite märkvärdigare filmer som Herzog som släpar sin båt över fjällen och han har indianer som säger, vill du att jag ska döda den här skådespelaren? Han verkar vara så dum. Och jag tänker, är man tillräckligt galen så klarar man Hollywood och de här... Ruben har sådana muskler, alltså en absolut egensinnig som inte låter sig rubbas och kunna gå in i bara en conman. Jag har inte de förmågorna. Jag säger vad jag vill göra och jag tänker att det är väldigt fint och intressant. Det ska väl räcka. Mm. Och jag kan vara kanske frisk i min argumentation och så, men det är alltid för lite pengar och det finns ett problem med att branschens killar nog hellre vill ha knäppa, märkliga projekt som verkar omöjliga att segra med än de här humanistiska grejerna som jag har kommit med. Så att jag måste leta efter personer som tycker att just det är så intressant som jag gör. Och nu försöker jag göra en film till. Och nu försöker jag också tänka på ett annat sätt hur jag ska få den filmen gjord.
Okay.
Så att den här branschen är copycats. De tror bara på det senaste de har sett. Mm. De har ingen fantasi när de ska tänka sig något nytt. Men ska de tänka något nytt, då måste de ha någon vilding som kan liksom ta dem över bergen då, med en båt eller så. Mm. Och då kan det bli ett spännande projekt att gå vilse i eller klara av. Eller fixa pengar till. Eller få sitt namn i eftertexterna. Men jag gör ju inre resor. Tittar ju ofta på hur människor är och vad de håller på med och varför och sånt. Och det är ju mera... Det är mindre, så att säga. Men i Frankrike hade det funnits plats för mig.
Ja, för det där, alltså det görs ju kanske inte mer film i Sverige nu än någonsin, men det gör ju definitivt mer tv än någonsin i Sverige. Mm. Och jag har ju umgås med människor och jobbat med människor som är luttrade i det, liksom. Och det är ju, jag har fått känslan av att det liksom är, visst det görs mer än någonsin, men det är också svårare än någonsin att passera någon slags nålsöga, för allting måste bli mätbart. Allting måste gå.
Ja, nu är vi inne på en stor strukturell skillnad mellan även din ungdom och min ungdom. Det som är nu är ju en mätbarhetspsykos, skulle man kunna säga. Man ska ha evidens, bevis för allting. Ja, fint, men det går, många saker går inte att mäta. Jag talade just med en person från Finland som sa att det heter varje år att vi är den lyckligaste befolkningen i Norden, men vi är så jävla olyckliga.
I världen till och med.
Vi är så fruktansvärt olyckliga, vi tar livet av oss i en enorm utsträckning. Ja. Så vad mäter man? Ekonomin mäter man. Hur lyckligt den är distribuerad och så. Så en lycklig ekonomi kanske, ja. Men så det är den här Thatcher-erien. Jag var ju med om det. Jag var ju i London när de skar ner all teater. Och där gruvarbetare ska svälta. Och där det blev liksom en riktig högerpolitik. Och sen kom Milton Friedman som fick ekonomipriset för sin idé om det mätbara. Och nu träffar jag unga människor som säger att jag har gått in i väggen, jag är sjukskriven. Varför det? Ja, jag kommer till möten på kontor där folk inte längre lägger fram förslag och de har inte förberett sig. För ingen tror att det går att genomföra någonting, för det blir alltid nej på det. För det mäts alltid av någon annan. Mm. Och hon blir tokig, hon älskar sina studenter, hon tycker att deras projekt är intressanta, men det rör sig inte. Och hon är en energisk människa, lika energisk som jag. Hon skulle vilja komma någonstans. Och vi satt och pratade om det och hon har sagt upp sig. Och hon säger att det är så på, hon har träffat folk på sån här utbrändhetskonferenser. Det är så över hela samhället nu att folk kommer till en viss punkt när de inte tycker att det känns meningsfullt att säga vad de har tänkt.
Men tillbaka till liksom film- och tv-klimatet då, eller filmklimatet kanske vi ska prata om framförallt eftersom det är det du vill in i igen.
Där är det mycket det att folk har redan sett den filmen man ska göra. Så att om du går upp till en konsulent och säger jag tänker göra den här filmen, så säger de har du sett den här filmen? Och menar att det är den vi pratar om. Men jag pratar ju om en film som jag inte vet hur den ser ut. Mm. Nämligen min egen. Men varför skulle jag göra den om den redan fanns?
Ja.
Och sådana där absurda grejer jag har varit ut för. Att jag tänker att det är absolut meningslöshet för mig att göra en väldigt bra annan film. Mm. Om jag inte har en polemisk idé om att jag ska göra precis tvärtom eller ändra huvudkaraktären eller något annat. Men att det är så antikonstnärligt. Och jag höll ett tal på Stadsteaterns höstöppning som handlar om att vi måste förtrolla teatern igen. Vi håller på att avförtrolla den och göra industri av den. Och teatern var ju ett hemligt, lite skitigt ställe där man kunde göra väldigt konstiga och helt improduktiva saker. Men det håller också på att få en mall. Så vi jobbar med Excel-arket, men själva verket så begär publiken, eller de vet inte ens vad de ska begära, men de begär att bli överraskade och tagna någonstans. Men om vi inrättar alla scener likadant så att vi ska gå snabbt och byta allting, vi behöver inte ha några kulisser, vi behöver bara antydan, men publiken kom kanske för att bli riktigt överraskade över att wow, det är grönt överallt nu, hur gick det till? Så trolleriet, om vi tar bort det från teatern, då finns ingen funktion i teatern. Filmen är ju redan genom att den kan flytta sig till Sydamerika eller den kan gå in i munnen på en och vara i Sverige. Den är ju redan mycket mer förtrollande. Men scenen har ju en annan magi. Och där slåss jag på nu med ordet förtrolla. Det är liksom väldigt viktigt att vi har magisk kunskap. Det är hantverk. Man kan liksom göra vissa saker som gör att folk säger va? Mm. Det får vi inte ta bort. Och lägger vi allting under samma mapp och bara ökar produktionen hela tiden och kortare och kortare produktionstider och så tar vi bort också det där att en pjäs kanske blir väldigt intressant och många vill se just den och då borde den gå. Men enligt det här systemet vi nu har backat in i är det redan klart, för då ska någon vara med i Netflix-serien där och då går det inte att spela den där längre. Så då lägger vi ner allting ungefär lika länge. Så allting blir som tvål, som jag en gång skrev en artikel om, att teater är inte att göra tvål. Mm.
Men vad ska vi göra åt det då?
Ja, jag tror att när vi tittar på det här grannlandet Ukraina i krig, och det är ju ingen som vill ha det där kriget, och jag är inte romantiker, men jag ser ju att konsten har en väldig betydelse. De sjunger, de spelar, de tar tillbaka teatern, de läser sina författare, vi avvecklar allt det där eftersom vi har allt vi kan köpa. Så någonting är absolut fel i vår civilisationsutveckling. Folk mår inte bra, det är en alienation. På teatern mår folk risigt, alla vill vara någon annanstans, alla är stressade. Mm. Jag tror det måste komma en brytpunkt. Kanske är det så att jag önskar mig ett riktigt datasammanbrott, ett riktigt haveri. Så att, herregud, min syster har aldrig trott, hon försöker hela tiden betala med pengar. Hon gör en enmans revolt där i Göteborg. Mm. Så hon säger, jag betalar med riktiga pengar. Alltså hon är emot att allting, hon har kort, hon har allt det där. Mm. Men att hela det digitala systemet har tvingat in oss i en enda väg. Det där måste brytas upp och bli äkta valbart. Mm. Jag visste, det är fantastiskt med nätet. Men det är också fördömande och det är farligt. Och det är spår som man kan liksom göra. Man kan, ja, det behöver jag inte berätta för dig. Men det finns ju bra litteratur och forskning nu om hur man tjänar på våra rörelser på nätet. Och allt det där var inte något vi drömde om. Det har kommit. Då måste man hitta vara smartare och göra nya saker. Vi har såna enormt sofistikerade system. Och det är människans storhet. Hon kan liksom sätta en rubrik på allting. Och hon kan dela in allting i allting. Men nu sitter vi i någon slags organiserat, finmaskigt byråkrati där vi inte kan röra oss i vissa frågor. Och det leder till att folk sitter på kontoret och skiter i att förbereda sig. För det är inget mening att lägga fram ett förslag som jag i alla fall får nej på. Mm. Därför att det finns alltid någon ekonomi som säger att det inte går. Och att det är dyrt. Jag fick faktiskt en lista på vad det kostar att göra några saker som jag vill göra i min nästa uppsättning. Den tänkte jag lägga in i texten. Alltså, innan ni rör er ska ni veta vad ni kostar. Okay. Liksom. Mm. Och teaterchefen skrattade för att hon känner sig själv fast i samma nät. Så nu är kanske revolution på gång.
Jo, okej. Okay. Men jag menar, det görs ju fortfarande film.
Ja.
I Sverige.
Undantag finns hela tiden. Och det är jättebra unga kvinnor som gör filmer av på ämnen man inte skulle kunna tänka sig för bara 30 år sedan.
Men vad har du satt på sistone som har varit bra?
Ja, jag tänker på den här guldbaggevinnaren som den inspelade i Costa Rica och handlar om en lite utvecklingsstörd kvinna som har en religiös betydelse i familjen och måste offras på något vis.
Clara Sola.
Man håller henne kvar i hennes skadade rygg och så vidare för att hon har kontakt med Maria. Och i den där magiska världen som Clara då gör, hon kan. Hon jobbar med, det är alltså en mimare som har gjort en film. Mm. Det är undantaget.
Mm. Visst.
Hennes andra film har vi inte sett.
Mm. Vill du berätta någonting om den här filmen som du vill göra?
Ja, alltså jag är ju en humorist. Det kanske man inte kan tro när man hör mig prata. Men det finns mycket roligt. Och jag tänkte göra någonting som jag själv tycker är väldigt roligt. Att man kan inte utvecklas utan motstånd. Så den här är en historia om en tjej som beundrar Ingmar Bergman väldigt. Och går in för att försöka förbättra hans grejer.
Okay.
Och han tar ju naturligtvis hennes idéer. Och hon har egna idéer. Och det är liksom en kamp mellan en väldigt profilerad, intressant manligt geni. Mm. Och en ung kvinna som gärna skulle vilja ha hans position. Och kunna kanske våga en del av hans saker som han gör. Och det är en dragkamp mellan de där två. Och jag tycker det är väldigt kul att syssla med den problematiken. Att även om inte hon hade stött på honom så skulle hon vara tvungen att uppfinna honom nästan för att kunna hitta sin egen röst. Mm. Så att det är någon slags lek med mina egna erfarenheter. Att leva just i den här tiden och ta fram min röst då. Eller mina försök att skapa någonting. Mm. Utan att bittert hata eller skylla på. Utan jag försöker se. Alltså det har gjorts otroligt mycket bra saker. Fast det egentligen inte går. Så att det är ju det som är min poäng. Att motstånd skärper. Utan motstånd blir det heller ingenting. Mm. Och apropå att inte vara nostalgisk eller att inte vara sentimental, nu har vi två saker som jag är emot, så tycker jag inte heller att skylla på alla andra omständigheter att det räcker, utan man måste hela tiden se vad är struktur, vad är person, vad är temperament, vad är situationen. Så jag är ju väldigt intresserad av skapandet. Vad kommer ut av konflikter eller förhoppningar eller människor? Och det är något komiskt. När jag gjorde Bröderna Mozart, som är en film om Ingmar Bergman kan man säga. En manlig operaregissör. Då var jag ute efter det där som jag tycker är så vackert och märkligt i mitt eget yrke. Det löjliga och det sublima. När det löjliga, det är uppenbart. Alltså, fel grejer på sig. Och vad menar att jag ska göra? Och den här töntiga repetitionssituationen. Och plötsligt reser det sig en scen som man blir berörd av. Det där är jag ju med om i repetitionssalen jämt. Från det löjliga och prat och trivialt och kaffemugg och drr, så kommer det någonting enastående som människor kan göra. Och det där det försöker jag fånga då på film. Mm. Så det är en dröm då att göra en film om skapande, det löjliga, det anspråksfulla och det sublima. Och som man blir glad.
Mm.
Så att jag har en del roliga grepp här som jag tänker pröva. Det är ju en delvis påhittad historia, men jag känner ju Bergman och hade ju konfrontationer med honom. Mm. Så det bygger både på det och på ren skröna.
Ja, men du jag menar, likt den här huvudpersonen låter ju som, så har du ju alltid fått förhålla dig till honom.
Just det. Mm. Och det gör ju hon. Mm. Men hon går sin väg här.
Och liksom, för gör du någonting för sen nu också?
Ja, jag jobbar med Lars Noréns pjäs som han skulle ha regisserat.
Okay.
Mm. Och det är en slags cirkel för mig, för att jag tog vi möttes på 80-talet. Då var Lars inte Norén utan en ung poet. Jäkligt bra manus hade han, och vi jobbade på det, och så gjorde jag två uppsättningar med honom och en radiopjäs, och sen så klippte han, som han ofta gjorde, och gick vidare med andra. Men vi behöll kontakten genom året. Och han erbjöd mig också andra grejer att göra. Men det blev inte så. Och den här har Stadsteatern erbjudit mig. Och det var den han skulle ha regisserat själv. Så det känns som en slags cirkel.
Mm. Är den bra?
Mycket märklig pjäs. Där många av hans tidiga teman kommer. Det är 7 personer som är döda.
Okej. Okay.
Mm. Och jag har kallat dem min titel, fast den heter temps mort, alltså dödtid på franska. Jag har kallat den 7 skådespelare söker Lars Norén.
Okej. Okay. Mm. Premiär? Frågetecken.
December.
Okej. Okay.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Så, jag hade tänkt fråga vad som upptar din energi just nu, men det känns som att det finns grejer.
Mm, och jag har ju också det där som vi började med att prata om, att jag känner att jag har en mission att prata om barndom med vuxna konstnärer och politiker och sådär. De som vill höra på helt enkelt. Varför vi ska tänka annorlunda med fördelningen av pengarna. Mm. Varför det här är viktigt. Och nu jobbade jag med en senilitets- och äldreforskare, Ingmar Skog. Han var med på ett seminarium som jag höll. Då jag tänker, är det så att vi som håller på med konst för barn, vi måste alliera oss med bra forskning. Och han jobbar ju med demensen då som metaforer i det här. Och demensen, där vet man att de första 16 åren är av Göran för demensen. Mm. Och sen finns det en ny period då konst och litteratur och teater och musik är väldigt viktig för hjärnan. Och det är när vi är i medelåldern. Så vi har de där första 16 åren och sen har vi medelåldern som påverkar demensen. Och då tänker jag på mitt enkla sätt att här har vi ett bevis för när samhället är intresserad av den dyra kostnaden. Det är dyrt med dementa när vi blir det och måste skötas. Men varför inte börja med de här 16 första åren där våra hjärnor är bara står och väntar på intressanta saker?
Ja, och är det någon som har jobbat för att de där ska ha kultur, så är det väl du?
Ja, inte bara jag. Det är väl en generation ändå. Mm. Det finns ju första vågen och andra vågen, men på 60-talet startade jag den där vågen.
Mm.
Men det finns ju många som är brinner för det.
Men jag menar, alltså jag har ju då två barn som jag på något sätt är lite ansvarig för. Den ena är 11 och den andra fyller 14 i höst. Alltså, det är ju väldigt svårt tycker jag att tävla med YouTube. Alltså, överhuvudtaget. Inte bara i liksom...
Rent mänskligt också, ja.
Ja, kanske.
Mm.
Ja. Och, vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det där med hjärnans belöningssystem, det hade vi inte tänkt på.
Mm.
Att jag har träffat seriösa vuxna professorer som säger att jag måste locka mina studenter till mina föreläsningar så att jag stimulerar deras belöningssystem. För de är uppfostrade allihopa på internet nu.
Mm.
Så att de ser det som ett problem. Och då, jag är naiv och jag säger, hur då? Menar du, ger du dem skor, nya träningsskor? Eller köper du någonting till dem? Men nej, det är någon uppgift då. Han måste hela tiden tänka på att de är tränade på det här belöningssystemet. Som jag på ett abstrakt sätt förstår, men inte, jag förstår inte, det kliar inte i kroppen. Jag tänker bara, var sitter det? Men det sitter på spänningsmomentet, att de blir så uttråkade om det bara är undervisning.
Mm. För att jag har försökt hitta upphovet till det här citatet, men jag har ju fått för mig att det är Kristina Lugn som någon gång har sagt, det viktigaste vi har att lära våra barn är ledan.
Mm.
Och det är ju jävligt svårt att tråka ut ett barn idag, mm, om det finns en skärm i närheten.
Ja, det är ju det där med belöningssystemet.
Mm.
Men kanske är det där med smärta då. Men jag tänker... Riktigt levande kontakt med någon som man vill ha kontakt med, det kan väl inte vara tråkigt. Alltså att det är väl något sätt att ta kontakt. Alltså, jag tycker nog fortfarande, när jag möter, jag ser ju väldigt mycket grejer som barn går och tittar på. Jag tycker att det är en väldigt levande hjärna som öppnar sig till berättelser.
Mm.
Så jag tänker att det går fortfarande att tala, använda rösten. Jag sitter i magen på en tigerbuss i Oslo med 7-åringar. Och så är det så att mamman har aldrig tid för det här barnet, utan hon säger, vänta, jag ska bara skriva färdigt. Och hon jobbar med datorn. Och det här handlar om att föräldrarna har aldrig tid att vara med den här tjejen. Det var det handlar om. Plötsligt kommer det samma skådespelare in lite senare. Rökande, nattklubbsklädd och en helt annan karaktär, nattens drottning. Och hon säger, ärligt talat, vi vuxna intresserade av barn. Du kan vara säker på det. Vi vill röka och dricka och vara med varandra. Vi är uttråkade. Och barnpubliken blir sådär otroligt arg och skriker, dra åt helvete med dig kärringjävel. Och det är någonting väldigt bra i det där, och jag tänker att här har en klyftig författare och regissör och skådespelare bestämt sig för någonting bestämt. Att de här känslorna av övergivenhet finns, men det är en form som gör att man kan vara helt trygg i den där. Man kan skrika det där och det händer ingenting och ingen moraliserar. Och ingen mamma gråter och ingenting blir dåligt. Och att det där är drama är så väldigt bra. Och det tycker jag man kan få. Och sen var jag på något annat, som jag berättade för dig, där vi lekte krig med mycket skjutvapen och jag hela tiden satt så här. Åh nej, nu pekar de på mig. Åh nej, alltså jag är barnslig på det sättet. Men att killarna då efteråt började rappa, livskänsla.
Mm.
Jag tror fortfarande att när man är närvarande och det verkligen är närvarande, då tror jag man får kontakt.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Det är inte kört på något sätt. Men YouTube... Allt det där är ju intressant, men hur mycket då? Det är liksom det här andra måste kompletteras. Det är ju inte antingen eller diskussion. Det här med leda, då pratade hon om vår generations uppväxt. Det gick veckor när man inte fick någonting annat än Fiktionalen eller någon tidning eller något sånt här. Och alla hade rest bort och att det var väldigt bra. Ja, men det var för mycket leda. Det var ju åt helvete, tycker jag.
Mm.
Varför, vad hade det varit för fel om folk hade varit intresserade av en eller man haft lite YouTube då och då?
Mm.
Det är inte det. Jag tror att det är de här antingen eller grejerna. Nej, det är vuxen närvaro, behöver inte vara föräldrarna, vuxen närvaro, det är attraktivt.
Men jag menar, jag tror att 90% av de som lyssnar nu som har barn kämpar på något sätt med liksom skärmtid. Eller liksom,
ja, det gör de. Ja. Och det har vi lärt oss av barnen, att det nya straffet är inte att slå barnen utan att ta bort skärmtid. Jag skrattar.
Ja, men det är ju lite problematiskt kanske att verkligheten inte liksom på något sätt kan matcha. Alltså vardagen kan inte riktigt matcha allt det där spännande som pågår.
Nej, men om man tänker mer på trauma då, att när man behöver kontakt, att man får den kontakten. Ja, att om det var någonting som var möjligt, då klarar vi oss parallellt i vardagen. Och då behöver man inte kollas upp hela tiden. Mm. Det är när det är verkligt viktigt. Och det är väl det där som den här pjäsen handlar om. Att mamman missar hela tiden när det är viktigt. Mm. För hon underskattar när tjejen kommer med sin teckning. Och säger jag har gjort en sköldpadda som är långsam. Så underskattar hon det budskapet. Mm. Hon tror att det kan vi tala om någon annan gång. Och det är där som är väldigt bra när man berättar. Nej, säger man som åskådare. Det är nu du ska lyssna. Det tar inte så lång tid som du tror. Mm. Så att jag tror att vi faktiskt har konsten för att reflektera över våra val. Det tror jag. Mm. Att vi kan bli berörda genom en serietidning som är bra. Eller de här tecknade romanerna som är så bra.
Men du, det här, jag kanske inte är först med den här spaningen, men kan man tänka sig att om du då under hela ditt vuxna liv har bearbetat det faktum att du inte blev tillräckligt sedd när du var barn, och så har du liksom på något sätt vikt ditt liv till att se barnen?
Ja, men jag tror att det är så här snarare, att allt jag fick som var konstnärligt var det som gör att jag vill ge det.
Okay. Mm.
För jag tror att det var så att det var tajtare med bibliotek. Jag gick gratis teater på Medborgarplatsen. Det var vuxna som sen blev teaterchef och tv-chef och allt vad de blev, men som jobbade med barnen då. Det var vuxna som pryade på barn, använde barn som läromedel och lärde dem teater och så. Det var där man fick skriva pjäser och så. Och jag gick i en skola där vi musicerade och lärde oss dikter och så. Jag tror att det var allt det som gavs mig som har gett den där enerverande, lite utmattande kvaliteten som jag har. Att jag tror på konst för barn, att ge dem någonting annat än en idé om en Rolex-klocka. Mm. Som liksom är en skinande materiell grej, så får man idéer om att det där kan jag också göra. Mm. Jag kan också måla, jag kan också skriva. Mm. Jag kanske inte blir regissör eller så, men alla behöver inte bli Ingmar Bergman, men jag kan läsa, jag kan göra någonting. Jag tror spoken word, rörelsen är otroligt viktig. Alltså, när man ser människor gå upp på scen första gången och säga någonting de har skrivit. Herregud, det är väldigt rörande. Mm.
Jag tänker mig, så här, för att jag var lite inne på att vi skulle prata om klass, och så har jag tänkt lite på frågan huruvida du ser det som att du har gjort en klassresa. Men jag tänker också, eller jag kanske har redan bildat mig en uppfattning om att din morsa kanske inte var där, eller hon var ju bevisligen inte där, men hon gav dig språket.
Absolut. Hon var passionerad på språk. Hon skriver också väldigt bra. Mm. Det upptäckte jag ju då som vuxen. Och hon gav mig väl mycket, mycket värderingar i förbifarten och biblioteket och allt det där. Hon ville ju egentligen bli arkeolog. Det kan man på sätt och vis säga att man är då, man gräver i själen, man gräver neråt. Men hon var en väldigt intressant människa, och hon hade intressanta vänner som man liksom har plockat upp på. Det var inte mina, men det var referenser, det hände saker. Hon var flyktingengagerad, hon var engagerad i världen. Det är mycket som jag också bara fick veta var grejen, kan man säga. Så min miljö var... Vi var extremt fattiga, det kan jag säga. Mm. Men rika på just sånt annat,
just det,
när det gäller kunskap. Mm. Så det var en kunskapsmiljö, och det var massa flyktingar, och de var aktiva och de hjälpte varandra. Det fanns verkligt bra saker som var min miljö. Sen har jag ju skrivit mycket om det där året i Norge, när jag var i en familj som verkligen hade ja, de hade kärlek till sin familj. Det går ju också att uppleva andra familjer och se, wow, vad är det som händer här? Det tror jag väldigt mycket på. Jag tror att vi tittar. Vi är forskare från början. Så frågan är vad vi får forska på. Men det, klassmässigt var det så att min pappa var snickare och min mamma var från Göteborgs övre medelklass och deklasserade sig genom att bli socialist och skriva på arbetarpressen bara. Hon tog ideologisk, före den vänster som jag är född med, uppvuxen med, så var hon en sån här, en principiell arbetarklass. Fast hon kunde inte laga mat och hon kunde inte städa, hon kunde inte hålla rent och så.
Nej, men det finns väl, och jag menar, den typen av sossa görs väl inte längre, men som, vad heter han, Eliasson, känns som att han är den sista bastionen.
Liksom. Han är en riktig klassklättrare.
Ja.
Just det första som tog studenten i sen. Han har gjort en klassresa, men jag kommer ihåg de där striderna mellan Barbara Backberg och Irene Mattis i vänsterrörelsen när de stod och sa, min pappa är mera arbetarklass än din. Och det tyckte man var lite bizarrt. Men då kände jag mig rätt trygg. Att min pappa var ju arbetarklass, fast jag inte hade någon. Så allting var båg. Men vi höll på med det där klasseriet. Jag har faktiskt gjort upp med det, tror jag. Jag skriver om när en av mina skådespelare, Lena Söderblom, som var en rakbladsvass och mager och rolig komedian, att hon... Att någon gång i någon hetsig sån här diskussion på 70-talet så sa de, men hon kan ju inte spela arbetarkvinna för hon har ju eyeliner. Alltså nivån, det kan verka inte klokt hur folk är på att försöka, hur ser en arbetare ut? Vad är en riktig arbetare? Vad är en riktig människa? Jag tror att jag har sluppit att bara säga de sakerna.
Men ser du, jag menar, nu sa du att du har gjort upp med det, men har du gjort en klassresa?
Jag tycker att jag var tvungen att bestämma mig att barndomen är en kategori som slår sönder lite grann klassaspekten, för att jag har sett vad man har sett barn i alla miljöer som inte mår bra, så blir barndomen en speciell kategori där de faktiskt inte kan ändra på sina villkor. De har inte bestämt var de är födda. De har inte bestämt var föräldrarna tänker bosätta sig eller skilja sig eller någonting. Så att barndomen är en speciell kategori. Och då fick jag försvara den positionen mot ganska tuffa sossar som sa att arbetarklassbarnen är de enda man ska spela för. Och det var jag tvungen att säga, att det där tror jag är bullshit. Man ska spela för barn om man är intresserad av förändring. Och så ska man mixa barnen om man är intresserad av förändring. För att jag är uppvuxen i en miljö där det var alla sorter faktiskt. Det var ett mycket mindre samhälle på Storässingen. Där ja, överklassen hade swimmingpool och bodde, men det var så tydligt. Och vi bodde i arbetarungarnas hus. Men det var samma gata som vi spelade på.
Mm.
Så att jag tror att en del av de där grejerna är väldigt ytliga och en del arbetarhem är mycket intellektuella och andra överklasshem är helt renons på all samvaro som man skulle... Det går inte att göra en linjal här, men naturligtvis är segregeringen roten till det som händer nu.
Mm.
Där kan jag vara helt enig.
Men har klyftan mellan intellektuell överklass och liksom ekonomisk, har den någonsin varit så stor? Det finns väl inga klyftor som någonsin har varit så stora. Men jag menar, det finns ju inte fler böcker på Lidingö idag än det gjorde 78.
Nej, tvärtom. Utan man inreder kanske böcker som inredningsdetaljer. Den här bildnings... Där har ju man kanske något att anklaga arbetarrörelsen för, att de släppte taget om sina tidningar och om bildningsbegreppet. Och det är helt upplöst av ett expanderande, fantastiskt konsumtionssamhälle.
Mm.
Som är så fantastiskt, så det är som Schlaraffenland. Vi kan ju få så mycket godis överallt.
Mm.
Och då har den där läsecirkeln och föreningen och allt det där är ju bara borta. Men det är nätverk istället och det är hemliga grupper på Facebook och you name it, människor är kvar. Så det kommer att uppstå nya saker. Men det är inte så att bildningen förenar oss, det är det inte. Utan det är väldigt individualiserat och barnen är också individualiserade. Vem tror på det gemensamma? Ja, det måste teatern göra och teatern håller på också bli individualiserad.
Men det här är lite intressant att prata med dig om, tycker jag. För nu när vi sitter här, det kanske var ett tag sedan när folk hörde, så rasar en debatt om Sverige. Det började med någon slags vittnesmål om att någon fick vänta på rummet medan familjen åt, alltså en lekkamrat. Och det kallas då för Swedengate. Själva diskussionen huruvida man fick vänta på rummet eller inte under middagen, den är väl kanske inte så intressant. Men det som den sätter fingret på, tycker jag, som kanske började med den svenska coronastrategin, det är ju att den svenska självbilden eventuellt har börjat vackla lite grann. Mm. Vad tänker du om det?
Bra. Mm. Det är bra att den gjorde. Alltså, det är roligt allting. Jag hörde någonting, det är bara 10% av mänskligheten som inte tror att det är någon klimatförändring. Ja, men det är bra, tänker jag. Det är bara 10%. Det är klart att vi andra 90% kommer fixa det här. Alltså, det går ju verkligen att tänka rörligt också. Och tänka ibland, vi tog emot massor av flyktingar 15. Mm. Och så plötsligt gjorde vi inte det, utan massiv framryckning av högerpopulistiska idéer. Så kom Ukraina och öppnade vi våra hjärtan i alla fall. För att vi är inte dumma. Vi kan ju se att det här behövs. Och samtidigt så startade en debatt om att ja, men de är blonda, det är därför vi tycker om att de här är... Ja, men det är bättre att vi gör det än att vi inte gör det. Tycker jag. Det är rörligt. Jag tror att det är mycket rörligare. Det är svårt att se vad som kan hända ifall någonting händer som verkligen ändrar saker och ting. Mm. Men jag tycker att såna här saker som att det plötsligt var utan vatten i 2 kommuner. Man har ingen vatten idag. De kunde inte skölja sina toar. De kunde inte hålla dagis öppna. De kunde inte hålla sjukhuset öppet. Jag menar, nu börjar vi tala om att det rycker på oss. Och då, när det konkret är hotat, då blir människor väldigt uppfinningsrika och mer solidariska. Och räddare och farligare.
Men tror du vi blir mer solidariska? Jag tyckte liksom corona, liksom när det kom och folk hamstrade toapapper som galningar.
Ja, det gjorde de i början. Ja. Men förändring gör ju människor livrädda. Men efter ett tag så började folk åka till varandra som de inte ens kände. Och det kan ta på vägen och så. Så jag tror att praktisk solidaritet är en slags biologisk förutsättning för att jag överlever inte själv. Jag byter det här med dig. Jag tror inte att det är godhet. Jag tror att det är... Först, nej, vad läskigt. Nu ser vi om mitt hus och nu stänger jag dörren. Men sen, om jag gör det med dig så kanske du gör det med dig. Alltså, det är faktiskt biologi. Det är ju Lasse Berg som har lärt oss att vi är egentligen från början samarbetsvilliga. Inte för att vi är goda, för att vi överlever bättre. Mm. Så att det beror på vad som händer. Det är intressant när det händer saker som många relaterar till. Det är först då det kan bli förändringen.
Mm. Okej, okay. Så du är ändå hoppfull?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, det låter ju alltid stort att säga ja, utropstecken. Men jag tror det ligger i vår biologi. Och i barnens riktning så finns det bara framåt. Mm.
Men det är ju, jag har tvingats till viss självrannsakan, för jag har ju liksom alltid antagit att det som var sant på 70, 80, 90-talen när jag liksom blev vuxen, att vi var världens rikaste land, att vi var världens bästa land, att vi tog hand om alla. Det fanns liksom plats och det fanns liksom skyddsnät och de gamla tar vi hand om väl och deras pensioner är okej och så vidare. Alltså, det är inte bara coronastrategin som har fått mig att dra någon slags reality check på den bilden. Men nog fan är vi inte världens bästa land längre.
Nej, det är vi inte. Vi är både giriga och självupptagna och de dryga. Men tänk vad kul med den här nya forskningen på Fantomen. Att Fantomen på 70- och 80-talet skrevs ju av vänstermänniskor, skrev om hela Fantomen. Och vi levde under 70- och 80-talet i Fantomens rike. Fantomen var god och Fantomen bekämpade kolonialismen och allt. Det var ett inslag igår på Kulturnyheterna, jag blev så full i skratt. Jag tänkte att under vissa epoker så har vi tänkt att Sverige är sådär gott. Mm. Och vi gör gott. Men vi är inte ohyggligt dåliga heller. Vi kommer att kunna göra bättre. Det var en sak. Men jag tror att vi är lurade. Det vita västerlandet är det mest lögnaktiga som finns på jorden. Vi har alltid forskat mot andra grupper och tittat på hur de gör och vilka hederskulturer de har. Men när man forskar och tittar kastar kritiska blickar på oss, då är vi, lögnen är vår grund. Så lögnaktighet, det är faktiskt också uppgifterna för konsten att avslöja och göra skada dumheten. Lögnaktighet är våra bytessystem. Vi skulle inte kunna ta oss igenom en intervju så här om inte du är lite mer lögnaktigt social och jag lite så där. Vi bjuder på små saker hela tiden. Det är bytes. Men de stora sveken, de stora trauman i vår civilisation, till exempel att vi slog ihjäl alla indianer i USA. Eller att vi, ja, var har vi inte slagit ihjäl alla indianer, så att säga. Eller indigenous people, de är bara utrotade.
Ja, vi har väl plundrat en hel del från våra egna...
Våra egna samer.
Exakt. Mm.
Och
gjorde så sent som i vintras också.
Ja, och visste inte, och oj, nej men det var ju fantastiskt, inte visste jag det här. Vi anar ju inte allt det där. Så att vi kommer att upptäcka en mer mörka saker, men... För det är människan, follow the money, sa väl Marx. Girigheten är väl en grej. Mm. Och redan Bibeln talar om det, att det är faktiskt väldigt farligt att vara så giriga som vi är. Mm. Men så har vi byggt upp samhällena, och frågan är hur upprörda vi ska bli när vi upp... Jag tror det bästa vore om vi gav barnen en manual att avslöja gärna lögner och ljuga gärna själva. Men allt bygger på lögner. Och det är bara hur ni känner som ni kan börja upptäcka vad ni själva måste tro på.
Mm.
Och vara med människor som är hyggliga mot er. Liksom. Det är ju bara så. I grupper där man inte tar ner varandra. Det är bara så vi kan växa. Nej, men jag har nog en pessimistisk uppfattning. Jag är ju mad uppfostrad. Jag tror väl inte på någonting. Men när du frågar... Om jag är liksom optimistiskt lagt. Så det är ren biologi. It ain't over until... Och så vidare.
Mm.
Nej. Optimistisk in i kaklet skulle jag vilja säga.
Mm. Men man kan väl också tänka sig att... Jag menar, om nu liksom... Du har bevittnat då, tänker jag mig, om man ska förenkla lite, liksom 70-talet då kanske framförallt, eller det började kanske 68, med liksom någon slags ideologisk sån...
Boost!
Ja, verkligen.
Verkligen.
Och sen nu då befinner vi oss någonstans i mammons sista tidevarv kanske, där liksom konsumismen bara liksom... Du pratade om Rolex alldeles nyss, det är ju vardagsmat nu, nu ska det vara Patek Philippe för... 5 gånger så mycket pengar. Mm. Jag menar, pendeln, kommer den slå tillbaka snart eller? Och vad blir det då?
Jag har själv varit med om att jag har inget klädbegär längre.
Nej.
Jag har alltid kunnat försvara det eller försökt förklara det med att jag är så estetiskt intresserad. Men jag kan känna äkta att jag har inte något riktigt... Jag har inte det suget att... Jag tittar och jag kan tycka wow och så, men jag har inte det suget att det ska ändra mitt eget liv. Jag tänkte, jag går nog hem och lägger mig på sängen och läser någonting.
Ja.
Så att någonstans kan ett begär kanske ebba ut och bli lite mer normalt.
Mm.
För det är rätt genomskådat nu. Och när jag tog upp i min terapi när jag var ung och vital och köpte för mycket grejer och mådde dåligt av det, så sa hela tiden min Olle då, som han heter, det är inte något verkligt problem vi pratar om nu.
Mm.
Det här är liksom pseudo. Och för han frågade, skäl du för att göra de här sakerna? För att köpa? Nej. Ja, men, om jag inte skuldsätter mig, inte skäl för dem. Jo, men det var ju det här att jag ville vara en bättre person. Och jag ville stämma ner det här. Men vad vi pratade om var ju smärta. Och... om det ebbar ut, då är Patek, det blir bara en väldigt dyr klocka.
Mm.
Jag har redan 14 klockor eller en klocka.
Mm.
Så det blir inte så, det är inte så mycket att moralisera. Man kan ju ge bort en hel del. Det är som om, ja, jag tror mänsklig kontakt, bra djup mänsklig kontakt och uppfyllande av det där systemet bakom mörnen, kärlek då, att alltså man känner att den här personen gillar mig, jag är mottagen på mitt skröpliga sätt hos den här personen, det läker.
Mm.
Det tror jag verkligen, och jag tror att jag har haft jättebra människor som har sagt att jag är någon. Jag behöver inte vara så ångestfullt som när jag inte visste det.
Mm. Kanske tvärtkast, men ändå inte. Är du värd att älska även när du inte är produktiv?
Ja, det är en stor fråga att stå ut med. Jag går ju in i mitt sista åldrande nu. Mm. Och jag har känt en kris nu eftersom jag har varit trött. Haft den här lilla stroke-varningen.
Asså.
Ja, som jag fick.
Den sån här 12 eller vad fan heter det?
10.
10 heter
det. Ja. Och det ska man inte prata om, för då får man väl inga jobb och sådär. Ja, jobb. Hur många år är det? Och hur ska jag följa den här impulsen då? Och vad säger kroppen nu? Och, alltså fantisera kan man alltid göra, rita kan man alltid göra, drömma kan man alltid göra. Ja, din fråga är man värd att älskas? Det tror jag är en fråga om en frid med sig själv. Jag tror inte någon annan kan besvara det, utan jag får stå ut med mig själv. Kan jag det? Ja, det är jobbet nu.
Mm. Och hur går det?
Ja, nu är det alltså, herregud, jag skulle gå till dig. Jag känner mig väldigt mottagen.
Okay.
Mm. Det var inte så synd om mig. Det kan ju komma helt andra lägen. Mm. Det låg en person bredvid mig på sjukhuset som pratade gallimatias sallad. Mm. Hjärnan har backat ihop.
Just det. Mm.
Och jag försökte tolka vad hon ropade. Om det var, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Mamma, mamma, mamma. Mm. Man kan hamna där.
Mm. Var det länge sedan?
Nej, det var bara 10 dagar sedan.
Ja.
Men när man ligger och hör någon ropa på en avdelning och tänker man så här, det här är också ett slut.
Mm.
Eller en vansinnig tillvaro för den personen. Vad ska jag göra? Hon kanske hela tiden tänker att hon måste gå och göra någonting. Hon är jagad, fast hon är sjuk så hon är jagad. Det tycker jag är hemskt.
Mm. Om du nu säger att det är liksom ditt sista åldrande. Jag funderade bara på en sak som jag kanske vänder mig till dig med då. För jag är lite orolig att jag på något sätt ska känna, när jag är i din ålder, att jag kastade bort massa tid. Hur lever man för att inte göra det?
Man kan vara ganska säker på att man kommer inte ihåg det.
Okej.
Okay. Jag tror att, jag har ju min 8 år äldre syster, så vi pratar ju varje dag med varandra. Och så ibland brukar jag fräsa till henne. Alltså, du behöver inte tala om för mig hur gammal du är. Jag vet faktiskt det. Men hon har ett behov att säga det för att jag inte ska ha krav på henne att hon måste ha täckt upp någonting. Mm. Hon både läser och läser Proust varje dag och sådär. Men hon glömmer också. Mm. Och då tänker jag att det är något fiffigt där med glömskan. Hon kommer ihåg väldigt bra saker. Och så glömmer hon väldigt mycket.
Mm.
Så att på något sätt så, och det finns ju inget normalt, men om det finns något normalt så är det tar hand om sig självt. Det gäller att ha en förlåtande inställning till sig själv, det tycker jag. Alltid. Nu ska du ha det. Det är nu du ska ha det. Sen tar det hand om sig självt. Sen kommer det vara så att du tycker det är pinsamt och vill inte ha en... Jag bråkar med henne och säger, borde du inte ha en sån här...
Rollator.
Ja. Nej, men det tycker hon vore hemskt. Det är ovärdigt. Jag skrattar åt henne och säger, jag skulle kunna tänka mig det. Det är ju bra att kunna sitta på den. Ja, och så diskuterar vi sånt där. Att man sysslar mycket med hur andra tittar på en när man är gammal. Sånt håller man på med. Det faller också bort, tror jag. När man behöver en rollator så behöver man den.
Mm.
Jag tror att det är mycket att ta hand om sig självt. Och det krymper. Men det är en gigantisk verksamhet som pågår inne i skallen hela tiden.
Mm.
Och den kan ju fortsätta. Och det är ju alldeles uppenbart att vi är har väldigt friska minnen från vår tidiga tid, och det håller vi på med mycket. Så att det kan vara väldigt trevligt. Man kan uppmuntra det och säga att det är väl härligt att man är också bakåt.
Men gör det någonting mer i att du har varit så jävla produktiv?
Ja, jag känner mig inte onöjd, det gör jag inte.
Nej.
Fast jag känner mig engagerad i det jag håller på med nu.
Mm.
Det är inte så att det är likgiltigt för att jag har gjort så mycket.
Men om jag tvingar dig att för en sekund att bara blicka bakåt, så här, vad är det svåraste du har gjort i jobbet?
Det var svårt att skriva sin självbiografi.
Mm.
Det var svårt.
Det senaste typ?
Ja, det tog några år och jag var tvungen att bestämma mig rätt hårt, för att den första redaktör jag hade ville göra något annat än vad jag ville. Så då var jag tvungen att bestämma, vad vill jag?
Mm.
Det kan vara väldigt svårt.
Du kommer kilo.
Jag kommer kilo av anteckningar.
Ja, exakt.
Mm. Jag hade hållit på och skrivit på liksom all over the place. Mm. Jag var överallt. Jag skrev på allting. Jag sökte mina vägar. Och det är väl lite som jag jobbar med en pjäs också. Att jag låter allting hända. Mm. I början är det liksom en stor hjärna. Där vi bara kopplar på alla de idéer som vi har. Sen gör man ett urval. Och så har jag låtit mig göra boken. Och sen kom det vissa bestämningar. Så kom jag ju på att jag skulle dela upp mitt yrkesliv. Och mina tankar om mitt liv. Att jag skulle dela upp dem. Och då hade jag fått en dramaturgi. 1, 2, 3 också. Frihet, jämlikhet, broderskap. Så då hade jag liksom löst det. Och då sen var det bara att göra, harva. Mm. Och läsa högt. Mm. Så jag har läst högt. Jag har varit min egen podcast. Mm. Så jag har läst och när jag tycker att det har hållit så har jag behållit det. Mm. Och sen har jag haft en läsgrupp som består av en väldigt ung person nära mig. En regiassistent som heter Ida Kronlund. Och hon har läst och skickat tillbaka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och sen har jag haft en redaktör på det. Mm. Så det är ett lagarbete att ta fram sig själv.
Och det var det svåraste du har gjort?
Det var svårt att ge sig själv den uppmärksamheten och tillåtelsen att nu är det om mig. Mm. Och inte och strunta i att det här ska nå en målgrupp. Jag struntar i det. Jag skriver det här för mig själv. Mm. För att jag måste reda ut några saker. Och så nu är jag så här otroligt lättad. Efteråt. Men det var ganska mödosamt. Jag har suttit i en kloster och skrivit ensam. Jag har skrivit i lappar när jag går på promenad. Jag har gjort allting man gör. Men jag har suttit också timmar med mig själv. Och måste motivera att det är okej.
Okay. Mm. Vad har du suttit i för jävla kloster?
Då satt jag i Trevi i Italien i några timmar från Rom. Och det var en present från min mentor. Som sa att du kan komma, jag håller en kurs för skrivande människor. Du behöver bara gå omkring och se ut som en konstnär. Varpå jag satt bakom hennes rum och skrev hela dagarna. Och gick ner i mina sidenkläder som jag hade köpt i andra expansiva tankegångar. Att jag skulle väl kanske vara någon diplomatfru någon gång i Bagdad eller något. Nej, men när jag gick ner och var konstnären. Och de var väldigt respektfulla. Och så harvade de på i kursen. Så gick jag upp i kloster cellen och skrev. Mm. Timme ut och timme ner. Mm. Det var en present.
Det låter underbart.
Ja, det skulle man ju önska att någon folk gjorde då och då. De tog en till en kloster och sa, du får umgås med dig själv. Det är inte fel.
Jag är så nyfiken egentligen på din yrkesroll. Så, alltså, kan du säga någonting om vad du har hur du har jobbat med skådespelare?
Ja, det är en kombination att jag skannar dem som personer, men jag vill inte veta så mycket om deras privatliv. Mm. Så jag umgås inte så mycket med skådespelarna, utan de är som människor, avatarer i min fantasi. Så det objektiva är att det är någon pjäs, vi ska berätta någon historia, och de här har sagt att de vill vara med. Och jag har ibland intervjuat dem och sagt att jag jobbar så här. Verkar det bra? Och då så säger de ja till det och så är de med. Sen så fantiserar jag om dem i min process ihop med en roll eller en berättelse. Och jag umgås med dem i det arbetet och sen kan jag gå hem och tänka på dem och jag ber dem också exponera sig på ett speciellt sätt. Jag tar in andra pedagoger. Låt oss säga att jag tar in en clownmästare som jag har haft många gånger inne. Maria heter hon. Hon är från Skottland och har en egen ensemble. När hon kommer och hon gör väldigt roliga övningar och vi skrattar väldigt mycket. Så får man syn på skådespelarna. Hur de är när de inte alls har en uppgift. Om du förstår vad jag menar. De har en annan uppgift. Och det ger väldigt rikt material. De blir då skannrade av mig. Jag tittar på dem och ser att det där finns. Och när de sen arbetar på sitt givande sätt, de driver vissa saker, kommer med vissa förslag, så kan jag känna igen saker och föreslå att det är ditåt vi ska. Eller jag kan säga, är det någon annan väg? Jag vet mycket mer om dem genom att börja med workshop och sen fortsätta arbetet. Det jag lär känna dem är i deras skapande sidor. Mm. också deras rädslor och så. Alla är olika. Det är inte så att alla tycker det är kul att clowna. Några kanske tycker det är så hopplöst att de sitter still rätt mycket och så går de upp och gör någonting som är väldigt intressant. Alltså, så kan det vara. Så är det någon som går upp hela tiden och är rolig hela tiden och tycker att det där är vad det roligaste på hela jobbet. Det är så olika. Men jag försöker komma ihåg dem. Det skulle kunna likna, om det inte låter för hårt, en docklek jag hade när jag var barn. Jag hade en massa dockor som jag gick upp på natten och nattade och la. För jag tyckte jag hörde att de skrek olika saker, att jag ligger obekvämt eller så. Ja, gick upp och nattade då. Det är ju sådär som barn gör. Men det är någonting med att fantasin och jag och texten och uppgiften är igång hela tiden. Och det är klart att om någon av dem där då blir väldigt jobbig och säger nej, vad är det här? Och nej, då måste vi reda ut det. Så då har jag mina tekniker på att om vi en gång sätter oss ner varje vecka och säger hur har arbetet den här veckan? Och de får säga kritiska saker eller ifrågasättande saker. Och jag inte blir jätterädd för det och måste försvara mig. Ja, men det beror ju bara på att jag kanske lämnar allt det där och säger okej, jag hör och säger. Då hinner jag fantisera. Tillsammans med en regiassistenten. Kanske vi skulle lägga mera textarbete nästa vecka. Och dra ner på den där clownimprovisationen. Det kanske är färdigt med det nu. Så att man kan tänka sig att jag försöker höra vad de säger och vilka är de. Och jag försöker få ihop det med den uppgift vi gemensamt pratar om. Helt objektivt. Det här handlar om det här och det här vill vi påstå. Eller vi vet inte vad vi vill påstå, men vi gör det ändå. Det är också en uppgift. Jag menar, ja. Så att jag försöker ha en tanke om att skådespelarna och jag är samma, men jag tittar på dem och de litar på mig. Och lita på mig kan de bara göra om de känner att jag vill dem väl. Så jag är inte konfrontativ, jag är inte elak, jag är inte sadistisk. Jag är otålig och entusiastisk och kanske för mycket ibland. Men de ser på min kropp väldigt mycket. Och sen blir föreställningarna väldigt fysiska, emotionella. Och det beror på att jag har den psykoanalytiska grundsynen. Så jag får gärna in, till exempel kan jag tycka att när nu behöver vi rollspela med en riktig terapeut. Så rollerna, inte personerna, får gå i terapi. Och då kommer det fram enormt intressant material som de kan hålla på fundera på och liksom ha som fantasimaterial.
Just det.
För Stanislavski upptäckte en gång att han slet ut skådespelarna om de bara skulle hålla på med sina egna hemska minnen. Det blev så tärande så han uppfann i slutet av sin tid de fysiska, ja nu tappar jag begreppet, men det spelar ju ingen roll för lyssnaren. Han uppfattade att vi ska hitta på det där i repetitionssalen, det är det vi sen spelar på scenen. Så att vi måste liksom leka fram den situationen. Det är den jag ska komma ihåg. Jag ska inte hålla på med min egen plågade kattunge under julen på den där trucken. Det är inte den jag ska tänka på nu. Utan jag ska tänka på den här situationen när jag blir ledsen av att du säger det här till mig. Och då gör jag så här. Det är situationen som är kvar. Som sen ska upprepas och upprepas och upprepas. Det är ju jobbet.
Det påminner om den här gamla sägnen om han, vem det nu var, som sa method acting, why don't you just try acting?
Ja, just det. Det här är ju hantverket. Och det finns grundläggande. Och Stanislavski var ju en ledare för en grupp skådespelare och han har skrivit mycket bra om acting och så. Och jag har plöjt allt det där och jag har gått på otroligt mycket kurser själv och utsatt mig för otroligt mycket svåra grejer. Jag är ingen bra skådespelare själv, jag är alldeles för nervös. Och det är inte min grej, jag är bra på det här andra, att se. Men genom att göra allt det här så har jag också kommit på att det är ganska roligt att vara skådespelare. Man slipper tänka allt det andra som jag måste tänka på. Så det är olika jobb helt enkelt. Så jag är regissör, regissör, regissör. Håller helheten och storyn och jobbar med författaren. Och sen har vi dramaturgen som går in och jobbar enskilt med skådespelaren också. Så att de får jobba med sin text. Vilket är ett enormt arbete när det gäller Norén. Det är ju vansinnigt mycket text. Som man ska liksom få bara låta som den kommer i mig. Så att när folk säger så här, hur kunde du lära all den här texten? Det tyckte jag alltid var så oerhört korkat. Det har jag sån respekt för idag. Jag skulle lära mig 45 minuter text utan till. Det tog mig 2 år att komma in i den rollen. För att jag kunde lägga upp det på som forskning. Fick lite pengar på det. Och sen när jag spelade den där 30 gånger, så hade jag gjort en riktig skådespelarprocess. Jag hade en regissör. Och jag frågade honom, om jag hade blivit skådespelare, hur tycker du att jag hade blivit då? För det var en väldigt bra regissör. Då sa han, mycket ojämn. Och då tänker jag att då hade jag blivit en sån här olycklig skådespelare som aldrig kunde liksom bestämma vad jag skulle pricka. Utan bara kanske bara bra när det var bra omständighet.
Mm.
Men det som det ledde till mig var att jag blev en bättre regissör efter det där faktiskt. Synd att jag gjorde det så sent i mitt liv. Jag var 50 ungefär. Då kunde jag också möta skådespelare väldigt med. Men ert yrke är ju helt underbart när det är liksom bästa förutsättningarna. Ni har en bra text, ni har en intresserad regissör och ni har tid. Det är ju underbart. Så att cut the bullshit liksom. Mm. Det här. Det finns mycket sån där tjafs i det här yrket. Så här mycket lidande tjafs och så. Det behöver inte vara något lidande alls.
Mm.
Det kan vara väldigt konkret. Det kan vara naturligtvis jobbigt och mödosamt. Man får inte till det. Man kan tappa självkänslan under perioder. Men det är inget lidande. Det är ett roligt jobb.
Mm. Men du, ibland när man eller ibland när jag intervjuar skådespelare så pratar de ju om regissörer och så säger de så här, ja, hen tog fram bottnar i mig som jag inte trodde att jag kunde nå. Vad har ni gjort då för trolleri?
Har man inte bara haft tid och gjort ett mycket meningsfullt textarbete? Och då kommer bottnarna fram.
Okej. Okay.
Mm. Ja, alltså en människa, ja, det fanns mycket mystik kring Lars. Han brukade prata väldigt mycket runt omkring, väldigt intressanta föreläsningar. Och så kunde han gå rakt in i örat på skådespelarna och viska. Bara för att lyssna. Han lyssnade på deras replik. Så då kände de sig att de var utsatta för dramatikerns totala närvaro. Och det var väl kanske så att då ansträngde man sig ytterligare med att bli avklarnad. För hela den här branschen består ju av mycket stereotypier och klischéer. Så här ska det låta och det borde vara så här. Och alla är rädda för det. Men samtidigt så, utan klischéer fungerar vi ju inte. Vi använder ju klischéer och människor använder klischéer för att bli förstådda. Så vissa klischéer är väldigt bra.
Mm.
Det gör man kommunikation med. Och annat, de där bottnarna är väl att man såg dem. Kanske förtroende uppstod.
Just det. Mm.
Och att de flesta är rädda. Och då har man masker. Och då spelar man med lite stelt med liksom ett skydd. För man vill inte bli sedd in i. Och det är läskigt att gå ut på scenen och folk tittar på en. Och min erfarenhet var ju när jag var ung och gjorde sådana här försök att gå ut och få kontakt med att det var så kyligt där ute. Kände liksom iskalla fläckar. Det är ju en läskig upplevelse. Det var naturligtvis min egen osäkerhet. Sen när man breddar sitt kunnande så känner man att jag kan påverka det.
Mm.
Om jag inte är rädd så blir det varmare där ute.
Så det är inte ditt fel att Simon Norton är en jävla fackpamp nu istället för skådis?
Jag räddar honom då till teatern.
Ja, bra där. Kommer han vara med i det här?
Ja.
Ja, vad kul. Men du, det här med kulet då? Jag tänkte på det, jag såg liksom, jag har dränkt mig själv i dig. Det finns en scen med en, tidigt i Bängbulan, med en rutschkana. Som Simon ramlar ner för.
Mm.
På ett jävligt clownigt sätt.
Mm.
Och det där tänkte jag, fan vad det där var Susanne.
Mm.
Eller?
Men det kan väl vara så här att det där skulle han aldrig drömma om att göra inför en annan regissör.
Mm.
Vi är så olika. Och han kan också när jag garvar. Och jag är någon form av teatermamma till honom. När han var väldigt ung så såg jag honom. Vi hade en workshop med hela hans klass. Och han gjorde väldigt originella saker. Och jag bad honom då spela ett skinhead sen i en film som heter Talar är så mörkt.
Mm. Jag har skrivit fanmail till honom för den.
Ja. Ah.
Mm. Jag trodde jag kunde lita på dig.
Ja, det vet du att du kan.
Din jävla jude.
Ja, jag är jude. Det har du ju vetat hela tiden, inte sant? Nej. Du kan inte vara här inne om du vill slåss.
Så otroligt starkt. Och då gjorde jag method med honom att vi bestämde oss för att han under inspelningen skulle inte ha någon kontakt med den andra motspelaren Etienne Glaser, utan han skulle behandlas av teamet ganska tufft. Så att vi ruggade upp honom. Simon är ju en artig och social person, men vi tog bort alla de där grejerna och han fick inte fika med oss och ingenting. Och så hade han hela tiden viss musik i öronen. Och han var så retlig. Och då använde vi så det. Och det var en överenskommen metod för att hålla frustrationer. Och han läste Bill Buffords analys av slagsmålsbehovet och allt det där. Så han höll på med det. Medan Etienne Glaser, som spelade en utsatt judisk läkare, blev behandlad väldigt väl och timmigt, lugnt, metodiskt och kaffe och bullar och så. Sen när det var klart så gjorde vi upp att de skulle käka en middag. Så att vi inte repeterade sönder det hela socialt, utan vi höll de världarna. Det kan vara anledningen att jobba så naturalistiskt i film. Mm. Att man kan behöva det. Och jag tror att Simon har lärt sig vad jag skrattar åt. Så att om jag ber honom clowna eller sätter honom på en viss spår, då gör han någonting som jag blir otroligt glad över.
Mm. Och i replik då, liksom, hur vet du att det blir kul? Alltså...
Det är rytm. Mm. Så att vad jag kan göra, det lärde mig Henrik Holmberg också när det gäller filmning. Så sa Henrik Holmberg, det är bra att du inte säger vi tar en till. Utan att du kan, varje gång kan, du säger det så kan du slänga in en liten ändring. Kan du ta med dig då cigaretten? Eller du kan samtidigt då kasta en blick bak. Alltså bara knuffa till det där spelet så att det inte blir att man bara mekaniskt upprepar det om och om igen. Mm. För skådespeleri är liv. Det är att hela tiden vara levande, och då om man hamnar i det där, att man precis gör samma, så kommer inget nytt. Mm. Och sådana där grejer är spel med rekvisita och sådär. Så när man tittar på Marlon Brando och han håller på med sina grejer, så är det ju för att få impulser till spelet när man håller på med någon rekvisita. Mm. Det där är ju method då. Men det är också helt konkret Brecht som alltid pratar om rekvisitans roll.
Spännande. Du, då vet vi att du ska göra en film förhoppningsvis. Börja filma nästa år kanske.
Mm. Ja. Ja, det är det.
Sen har du en premiär i december.
Mm.
Vet du något mer som du har framför dig?
Ja, jag borde väl få Dramaten att göra en verklig satsning på barn- och ungdomsteater, och om det inte jag lyckas med det, så kanske Mattias Andersson lyckas med det och liksom tar de allra starkaste erfarenheterna de senaste 30 åren och säger, nu ska nationalscenen visa vilka vi anser är de viktiga i publiken. Mm. Jag hoppas ju på att den här intelligenta mannen gör någonting sånt. Mm.
Susanne, det är dags för succémomentet, frågor du inte fått förut. Det finns ett sublimt tema i det här. Vi får se ifall du upptäcker vad det är. Hasp, för eller mot?
För.
Okej. Okay. Har du några favorit?
Du hade ju en väldigt bra hasp på toa här.
Ja, det hade jag.
Ja, och då blev jag så lycklig att det inte var så där väldigt... Så att man kan spänna av lite när man går på toa.
Mm. Alltså ingen kommer att rycka i dörren. För det var min impuls nämligen. Mm. Men nu visste jag att haspen satt där, så lät jag bli. Vad väckte senast ditt habegär? Det är inte så starkt, sa du, men...
Att få åka till Venedig en gång till. Och att göra det med min scenograf. För hon har en rutten lägenhet där. Med liksom en stank från lagunen. Som är gratis och man kan vara där några dagar. Och gå runt på biennalen och se konst. Alltså hav. Jag blev tokig av lust att göra det. Jag har tittat på min almanacka. Jag har hittat 3 dagar jag skulle kunna åka dit.
Ja, men gör det.
Ja.
Haruki Murakami, pepp eller depp?
Pepp.
Vem är din Hans?
Ja, Per.
Okej. Okay. Är det din kille?
Mm. Mm.
Vad betyder frågan egentligen?
Då tänkte jag faktiskt, vi tog en omväg via Freud och lille Hans och problem och så. Och så tänkte jag, en som jag har velat hjälpa mycket. Mm. Eller vill hjälpa. Eller tycker det är en person att hjälpa.
Okay.
Men som naturligtvis klarar sig själv.
Mm. All right. Har du någon haiku?
Jag har en vän som skriver en diktsamling nu på haiku som jag har läst igenom och gett lite synpunkter på. Okay. Det är alltid känsligt när det är en diktare. Men ja.
Kul. Vad fint du sydde ihop det här. Såg du temat?
H.
Ha, 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 ha,
ha,
ha,
ha.
Blev det.
Mm. Det var lite som den här kognitionstesten jag tog mot stroken. När jag skulle säga massa ord på F och jag var väldigt fin och färg. Jag var på fall och så, ja, allting. Och så plötsligt bara tog slut.
Mm.
Så du kom till H.
Okej. Okay. Stort tack för att du kom hit.
Vad ska man säga? Ska man tacka Niga eller säga det var jättekul?
Du får göra alla tre om du vill.
Jag kan hoppas att jag inte får någon stroke efteråt.
Stort tack. Härligt att träffa dig. Evigt inspirerande och verkar det som inspirerade Susanne Osten som givetvis finns på Instagram, vilket även den här podcasten gör. Varvet heter vi där, och där kan du som en ren lyckträff just nu se Susanne Osten i en härlig uppvärvning. Nästa vecka hör du den här kanske inte helt obekanta rösten i Varvet.
Du, nu ringer det på min andra linje här, Axel. Kan du vänta lite?
Ja, visst.
Ja, det är Christian. Hallå?
Ja, du är fortfarande på samma.
Ja, hur fan gör man det här då? Det ringer någon på... Är det R-knappen?
R-knappen, ja.
Yes, Christian Lok som är otroligt tv-aktuell. Vilken dag som helst tar han plats som programledare i Min sanning. Missa inte det samtalet, alltså Värvet. Hälsar Acast, producent Ninni Westin och jag då, K. Triumph. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!